slut på Leo drar sig på månaderna.
I hovets kvar vid filharmonikerna?
Absolut. Tal om punktlighetsfascist.
Filharmonikerna?
Min nya arbetsplats. Som jag berättade om vid bordet, pappa.
Visst, jag förstår inte vad jag har huvudet idag någonstans.
Mm. Hej då!
Lycka till med det då.
Det börjar med en tappad tråd. Ett samtal som inte fastnat. Och en bortförklaring.
Så det är tisdag imorgon?
Ja, det är tisdag.
Och vilken dag ska vi åka hem?
På lördag.
Hur många dagar är det dit då?
Det är 5 dagar.
Och sa du att det var lördag imorgon?
Sen blir det svårt med strukturen i vardagen. Och få ihop det.
Vad är det du vill? Vad är det du vill säga?
Jag ska försöka skärpa mig.
Till sist blir hela tillvaron omöjlig att förstå sig på, hur mycket man än vill och försöker. I filmen En sång för Martin från 2001 följer vi en kärlekshistoria mellan en violinist och en kompositör som drabbas av Alzheimers sjukdom. En sjukdom som angriper personligheten och gör att en älskad människa kan bli svår att känna igen och förhålla sig till. Inte bara för de allra närmaste.
Okej, jag ska berätta för dig varför jag har hållit mig borta. Jag orkar ta mig fan inte se Martin så här länge. Den man som jag har beundrat och älskat, jag till och med avgudat, finns inte längre. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig.
I Sverige lever mellan 100 och 150 000 människor med Alzheimers sjukdom. Och trots att det forskas otroligt mycket på sjukdomen så finns ingen bot eller ens en fungerande bromsande behandling för dagens patienter. Så mycket hopp sattes till den nya medicin som godkändes i EU för ett år sedan. Lecanemab, eller Leqembi som den också kallas, uppges bromsa försämringar i hjärnan i sjukdomens tidiga fas. Men här i Sverige fick medicinen nyligen tummen ner. För dyr och för dålig var argumentationen. I dagens Kropp och själ ska vi prata om hur det kom sig att Sverige gjort en bedömning av den här nya medicinen som skiljer sig från till exempel Tyskland, Österrike och Storbritannien. Men vi ska också höra hur långt forskarna har kommit med att hitta de verkliga orsakerna till sjukdomen och också prata om hur man jobbar för att göra livet så bra som möjligt för de som lever med och kring Alzheimers. Det här är Kropp och själ. Välkommen. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. När artisten Kim Kjernfalk började tappa orden i direktsänd radio trodde många att hon är utbränd. Hon får stöd och drar ner på tempot, men minnet fortsätter svikta. Till slut får hon, 48 år gammal, diagnosen Alzheimers sjukdom. Idag är hennes man Anders Löfstedt som berättar om hur sjukdomen påverkat deras liv.
Caroline. Stämmer. Tjena. Ut och rastar hunden.
Det här är Anders.
Är det med dig då?
Jo då. Okay.
Egentligen är det inte han som är huvudpersonen i den här berättelsen. Men det är hans verklighet vi kliver in i. Den som allt kretsar kring är hans fru, Kim Kjernfalk. Hon är svårt sjuk i Alzheimers och kan inte längre själv berätta vad sjukdomen gör med henne. Men vi kan fortfarande höra hennes röst. Anders och jag sitter i deras hemmastudio och Anders spelar upp inspelningar de gjort den senaste tiden.
Se vad vi gör för vår kärleks skull.
Men när är det där inspelat? Är det länge sedan?
Nej, det har vi gjort. Det var bara någon månad sedan eller någonting.
Så sjöng hon så?
Ja.
Hur träffat ni?
Vi har varit nu gifta i 20 år. Jag jobbade på SVT med underhållningsprogram. Och Kim var ju artist och stor popstjärna då. Hon höll ju på med Friends och sen Nina och Kim. Och det var ju liksom dansband och jag var lite... Höll ju också på med musik. Jag hade turnerat väldigt mycket men... Då tyckte jag var lite kreddigare och höll på med lite coolare grejer.
En dag ska Anders intervjua Kim för ett paneljobb i tv.
Då var det fint väder så vi käkade glass. Och jag kunde liksom se solen sken in i hennes blåa bohuslänska ögon. Hon var supercharmig. Enorm energi liksom. Och också någon som var så extremt snabb i huvudet.
Det blir inget med jobbet. Men Kim och Anders fortsätter att ses.
Vi tjafsade hela tiden om den här anställningsintervjun eller vad man ska säga att det var. Blev någon dejt och sådär, och sen var vi tillsammans.
De gifter sig, bildar familj och flyttar till Uddevalla. Kim arbetar med radio. Och det är här de första tydliga varningssignalerna dyker upp.
Det första var Kim själv, för då fick hon som en blackout i sändning. För då sitter de ju själv och kör. Hon bara kände plötsligt, bara hade hon aning om vad hon var på väg. Bara den känslan att det bara blev helt tomt. Alltså, och plötsligt satt hon och var inte orienterad alls i sitt körschema.
Märkte du någonting här hemma? Som...
Men det är svårt att säga vad som är vad. Därför Kim var ju liksom väldigt kaotisk människa innan också. Alltså jag var den som alltid skötte hemmet. Och liksom så här. Hon var... Nej men, glömde grejer eller strunta i... Alltså, alltid varit så. Då när vi flyttade till Uddevalla, då kan jag också så här, märkte jag, det kan jag backtracka då, att hon har jättesvårt att liksom packa ihop vårt hem och ha struktur i en flytt. Liksom så här, och sen så packa upp ett hem. Och jag tog ju det som att hon bara strunta i det. Och det var ju massa irritation. Och liksom, då fick jag göra allt det där.
Kim är utbränd, tror man. Hon får stöd, men när minnet fortsätter svikta remitteras hon vidare till minnesmottagningen i Uddevalla. Högt upp i den stora tegelfärgade sjukhusbyggnaden får hon göra olika neuropsykologiska tester.
100 minus 7, minus 7, minus 7, minus 7. Och man märker att Kim kommer bara 2-3 steg. Sen så är, och hon var en person som var superduktig på matte. Hon hade liksom alla telefonnummer, portkoder, alla sina koder i huvudet. Skrev aldrig någon almanacka. Jag har alltid varit någon som måste skriva exakt vad jag ska göra, för annars glömmer jag bort det. Liksom, så man fattade att det här stämmer ju verkligen inte. Så i de där testerna som jag då fick vara med på, så började jag också känna att det är något riktigt knas faktiskt.
De sitter i ett av rummen på mottagningen när de får beskedet.
Plötsligt är det fullt med folk i rummet. Det är läkare, det är liksom sjuksköterskor, det är kuratorer och det är liksom AT-läkare och alla möjliga. Så vi fattar ju att nu händer något. Och då fick vi besked, hon berättade rakt av att vi kan konstatera att du har Alzheimer. Det är blackout. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kan inte säga hur långt det här mötet var, mer än att vi liksom höll om varandra och vi började gråta båda två. Och vi tar oss därifrån, vi är inte särskilt mottagliga för så mycket mer.
Det som följer är en vecka av återbesök och samtal. Livet har plötsligt vänts upp och ner för familjen.
Sen sätter vi oss i bilen och bara åker ut i Bohuslän. Bara åker bil i flera timmar och försöker prata. Och försöker förstå vad det är vi är med om. Hur fasen ska vi göra nu? Vad är det här? Och vad... Jag kunde ingenting om Alzheimer då, men det är ju skrämmande. Det är ju liksom läskigt på riktigt. Det tar några dagar, vi är ganska lamslagna, men sen är det Kim som bara så här, reser sig upp och liksom bara säger att nej, men här kan vi inte ligga. Nu får vi göra det bästa av det här.
Hur tar ni samtalet med liksom er dotter?
När vi hade liksom på något sätt efter några dagar bearbetade, då tog jag bilen också så här och åkte omkring med henne och vi pratade om det. Och det var ett fruktansvärt besked att ge. Om det var jättejobbigt för henne att höra att hennes mamma hade drabbats av det här. För det var en känslig ålder, liksom, då precis i början på tonåren. Så här. Vi visste ju att hon ska leva igenom hela den perioden när hon sen ska bli vuxen med det här.
De säljer nu villan, skaffar boende i Stockholm och skriver testamente.
Det kändes väldigt lätt att göra det då. Därför på något sätt så Kim är ju otroligt så här pragmatisk där och kan se, nu har jag råkat ut för det här, jag vet att jag kommer inte bli gammal, vi ska ge framtidsfull makt. För hon visste att ja, men, när jag börjar tappa det så är det du som tar ansvaret för mig.
Hur gammal är hon när hon får besked?
Ja, men hon får besked när hon är 48. Och då tror vi att hon har börjat utveckla symptom kanske 6, 7, 8 år innan. Samma vecka som hon får sitt besked så står hon på Friends Arena.
Ja.
Och gör ett mellanaktsnummer i mellofinalen. Och liksom, ja, men då har hon ju, full funktion i att göra det. Sen går det ju väldigt fort för en ung person. De här 3 åren så har ju gått jättefort på ett hemskt sätt.
Anders märker mer och mer att vardagliga saker inte längre fungerar som de ska.
När hon lagar mat så börjar liksom maträtterna bli lite... men det fattas delar. Hon gick vilse någon gång. Liksom hon var borta, hennes telefon laddar ur. Vi vet inte var hon är. Hon kom tillbaka efter 7-8 timmar och då har hon gått 45 000 steg.
Kim får medicin och familjen gör vad de kan för att bromsa sjukdomen. De ser till att hon äter rätt, inte stressar och gör så mycket bra saker som möjligt.
Våran läkare har liksom lite skämtsamt så här, när vi har gått igenom hela medicinlistan och sånt där, så har han liksom ordinerat musik. Vi har också gjort konserter och liksom giggat, vilket vi fortfarande gör vid väldigt liten skala, men ändå någon gång då och då, att hon blir fruktansvärt trött av det. Men att bara få sjunga och sjunga inför publik och liksom att det känns på riktigt med ett riktigt band bakom sig och så här, att det händer någonting i de här hjärntrådarna och de knyts ihop. Det är så otroligt mycket musik i henne.
Musiken sitter.
Ja, nej, men hon älskar det här att bara få sjunga ut liksom. Man märker på när hon bara liksom går in i det här och bara får göra det här.
Mm.
Så det är otroligt.
Hur ofta står ni här liksom nu för tiden?
Vi gör det ett par gånger om dagen. Alltså när det passar. Alltså därför vi kanske kan jobba. Ibland blir det bara en kvart. Ibland kanske en halvtimme eller någon timme. Och sen så kanske vi sitter här länge och grejar. Och liksom plötsligt så kommer det någonting.
Va?
Ja.
Som fan.
Hade hon snubblat lite där?
Ja, men det är mycket, mycket svordomar kan jag säga. När hon... Därför, hon blir ju arg när hon inte sätter det. När hon läser så kan orden också hoppa fram och tillbaka. Så här med sjukdomen liksom. Så när hon läser då så kan texten hamna, orden hamna i lite fel. Och då blir hon jättearg.
Hur är hennes vardag idag?
Den är ju begränsad. Alltså, hon behöver hjälp med nästan allting för att få en dag att gå ihop. Med att liksom få i sig mat, få i sig medicin. Men liksom måste jag alltid ha sällskap och ha någon med sig. Jag har ju jobbat mycket mindre nu under en ganska lång period för att vara med Kim så mycket som möjligt. Och liksom, så vi har ju varit väldigt tajta i det. Det har också varit så här att hon har haft svårare och svårare att hantera sin telefon. Nu kan hon inte hantera den alls. I och med att vi är inne i det här så plötsligt börjar komma upp reklam om så här boenden eller olika, och då blir hon jätterädd för det och liksom vaknar på natten och liksom, då kan hon känna sig disorienterad och blir liksom rädd av det. Så här, och då får man försöka liksom få henne lugn och trygg, och det är inte alltid lätt, men det är det som är mitt uppdrag. Och jag ska inte säga att det här är jobbigt eller synd om mig, därför är det inte. Hon skulle gjort precis samma sak för mig. Så alltså, den här sjukdomen har vi verkligen tillsammans i familjen, Kim och jag och våra absolut nära. Alla vi har det här tillsammans.
Det berättade Anders Löfstedt. Agneta Nordberg, överläkare, professor i klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet och sjukhuset. Alzheimers är ju den absolut vanligaste demenssjukdomen vi har. Kan du beskriva vad är det som händer i hjärnan hos en Alzheimer-patient?
Ja, det är ju processer som startar och idag vet vi att de kan pågå ganska länge. Vi kommer väl sannolikt senare prata om ett ämne som heter amyloid, ett äggviteämne, ett protein. Så man idag tror kanske tar 20 år innan det har kommit i en full mängd så att säga i hjärnan och sen kanske initierar andra processer. Så, men man märker inte det här. Och sen så kan de första symptomen på sjukdomen variera väldigt mycket mellan olika personer. Och det gör också att sjukdomen är inte så lätt att upptäcka. Och det beror ju oftast på att inte exakt samma hjärndelar drabbas. Utan ibland kan det vara språket som kan vara svårt. Kan vara svårt att hitta man på främmande ort. Väldigt subtila saker egentligen. Eller att man har på arbetet svårt att hålla ihop trådarna. Och då blir det precis som du sa så här att man kanske uppfattas som att det är en depression. Eller att man är utbränd. Så att det beror också på i vilken ålder man är. Och där det är kanske idag också svårare hos de äldre att upptäcka det. Där ska man vara mer uppmärksam, tror jag. Mm. De yngre har så mycket som krav på sig. Å andra sidan har man en större förmåga att kompensera när man är yngre. Så att när man verkligen får symptom, då har det oftast hänt ganska mycket i hjärnan.
Ja, för man tänker sig en 40 plus, en kvinna med familj och jobb ja. Och mycket om sig kring sig. Då tänker man ju oftast att det här har med stress att göra eller ja. Något sånt. Och det är ganska liknande symptom.
Precis. Och samtidigt alltså så har hjärnan en större kapacitet än om man är kanske då 80-85 år.
Och då kompenserar hjärnan ja. För de här. Ja. För vi ska prata lite om de här faktiskt proteinen, amyloider. De här som startar. Är det de som är det som man brukar kalla för plack?
Amyloiden är ju ett ämne som bildas och en form som finns då, som finns i stora mängder i hjärnan och som vi också idag kan mäta i hjärnan och se att det förekommer, det är då de här placken som egentligen kanske inte är det farligaste. För det farligaste är de små lösliga formerna av det här äggviteämnet som går in i nervtrådarna och där kan vara åstadkomma förändringar och starta andra processer.
Men de här amyloiderna, är det någonting som finns normalt sett i alla hjärnor eller är det bara i Alzheimer-hjärnor?
Det betraktas som typiskt för Alzheimer. Men det kan också, man kan också se att folk som har fått slag i hjärnan på hjärnan kan uppleva, men då ofta så försvinner det. Så att det är ju mer typiskt. Det andra som bildas, som heter tau, som bildas av amyloiden in i nervcellerna, det finns i andra sjukdomar också och det finns det olika former.
Mm. Men båda de här ämnena är sånt som man normalt sett inte har i hjärnan.
Ja, alltså när det gäller amyloid så vet vi att vid normalt åldrande så ökar den här mängden. Och man tror att det beror på att egentligen, vi har alla egentligen amyloid i ryggvätskan. Och att det här ska egentligen då när man sover så ska amyloid försvinna ur hjärnan. Man ska rensa hjärnan.
Städa bort den.
Ja. Men man tror att vid äldre så är det ett sämre utflöde från hjärnan. Så att man kan se amyloid i hjärnan hos någon som ökar vid 75, 80, 85 års ålder. Så uppskattar man att ungefär 20% har amyloid. Och det behöver inte tyda på att man då har Alzheimer. Så det måste man vara observant på.
Men det är just vissa funktioner i hjärnan som påverkas av det här. Som har med minnet att göra. Som
ja, framförallt om vi säger att amyloiden skapar bildandet och aktiverar tau. Och tau är det ämne som har mera en specifik utbredning i vissa delar av hjärnan och korrelerar med minnesförmågan. Så ju mer tau man har, ju mer minnesstörning får man. Det ökar hela tiden.
Mm. Vi har också med oss Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Finns med på länk från USA just nu. Alzheimer har ju länge beskrivits som en sjukdom som vi faktiskt inte vet varför den uppstår. Vad som
triggar och orsakar de här placken och nystanen och allt vad det är. Hur långt skulle du säga att vi har kommit med orsaken idag?
Vi har kommit mycket långt nu, och det är precis som Agneta beskriver, att amyloiden är i fokus för själva sjukdomsinitieringen. Så när amyloidklumpar uppkommer, det vill säga när man inte kan hålla beta-amyloid i lösning längre i hjärnan, vilket unga människor kan, när klumparna uppkommer så börjar de påverka omkringliggande nervtrådar, och då fosforyleras tau, och detta fosforylerade tau släpper från nervcellstrådarna och blir friflytande och kommer också ut i kroppsvätskorna där vi kan uppmäta fosforylerat tau i högre nivåer.
Mm. Men vet man varför det börjar dra igång då? Ja,
det beror en del på gener. Den vanligaste riskfaktorn vad gäller gener är ApoE epsilon 4 som 20% av svenskarna har. Men det innebär inte, det är en riskgen, den orsakar inte i alla fall beta-amyloid-ansamlingar. Och sen finns det också lite grann som handlar om det som Agneta beskrev med hjärnans rensningssystem. Och har man dålig funktion på dem verkar det vara som så att man har en ökad risk att få den här amyloidkaskaden. Men vid Alzheimer så är amyloiden det som är det tidigaste vi kan upptäcka. Och orsakssambandet från amyloidklumpsuppkomst till tauförändringar och till nervcells dysfunktion och symptom, det är ganska fastlagt nu, även om det också finns en del andra bidragande faktorer.
Mm. Håller du med om det, Agneta, att vi vet?
Ja, men jag skulle vilja säga att vi tror också att inflammation tidigt, vi har något som kallas astrocyter och mikroglia som är stödceller, och de tycks också aktivera och kanske försöka förhindra det här. Så det kan vara en liten kamp här mellan brandsoldaterna och den elden som den här amyloiden kan betraktas som.
Mm. Men alltså det är väl fortfarande så att även om man säger ni hittar riskfaktorer och ni kan se vad som händer i hjärnan, men varför händer det inte hos mig men hos dig? Eller ja, kanske inte just hos dig nu då, men vad säger du, Agneta?
Jag tror att det är många faktorer som bidrar. Mm. Och slumpmässigt, eller hur man också, vad som händer på något sätt gör att vissa så startar det här. Och vi kan ju nämna de äldre, väldigt ofta varför Alzheimer uppträder hos äldre är att man har en cirkulatorisk, man kanske får en liten tia, en liten
propp, stroke,
för, stroke ja, ja. En liten alltså, som löses upp, men den kan då starta amyloiden eller den här Alzheimer,
ja.
Och det är mer vanligt hos äldre än hos yngre.
Mm. Det här med bot har vi ju pratat väldigt mycket om. Det har vi ju inte haft någon, det har inte någonting. Det verkar inte vara så nära antagande. Förra året så lanserades en ny medicin som delvis bygger på svensk forskning av Lars Lannefelt och som har lanserats som ett genombrott som uppges kunna bromsa sjukdomen. Henrik, hur ser du på den här nya medicinen, lecanemab, som godkändes i Europa förra året?
Ja, det är ett fantastiskt genombrott som påverkar den här klumpbildningen av beta-amyloid och får bort klumparna över 1,5 till 2 år, så minskar man klumpmängden av beta-amyloid drastiskt. Och det man också ser är att nervcellshälsan förbättras, så den här fosforylerat tau minskar, och man ser också en kliniskt meningsfull effekt på gruppnivå. Och man brukar säga grovt sett att sjukdomen bromsas upp ungefär 30% om man initierar behandling på en person som har tidiga lindriga symptom och inte så mycket kärlfaktorer, kärlriskfaktorer.
Mm. Och det här är de studierna som har gjorts av det här, av den här medicinen, av läkemedelsbolaget.
Ja, och det omdiskuterade har ju då blivit att man inte, även de som får aktiv behandling på gruppnivå, försämras i sin sjukdom. Men det ser ut nu som att om man går in riktigt tidigt så har man en större chans att bromsa upp signifikant. Mm. Och man har också lärt sig mycket nu om vilka det är som inte är optimala kandidater för läkemedlet.
Mm. Det är en det är en antikroppsbehandling, vad innebär det?
Ja, det är antikroppar som man gör utanför kroppen. Man kan se det ungefär som en vaccinering. Men vid vaccinering så ger man ju ämnet man vill rikta antikropparna emot genom en injektion intramuskulärt eller subkutant och få kroppen att reagera. Men istället här så har man gjort så att man bildat och gjort antikropparna utanför kroppen och ger antikropparna som en infusion intravenöst.
Mm. Det är som en slags dropp, kan man säga.
Ja.
Mm. Ja, och de här antikropparna då hjälper den hjärnan att städa bort den här placken, eller?
Precis, och det verkar som att de här mikrovia städarcellerna aktiveras. Så antikropparna ges intravenöst in i blodet, passerar blod-hjärnbarriären, kommer in i hjärnan, binder till placken och de omkringliggande små lumparna runt placken. Och då känner mikroglia hjärnans städarceller igen dem och äter upp dem. Och detta går överraskande bra. Mm.
Men Agneta, för att ni nämnde ju det här någonstans, att för att det ska få en avgörande betydelse så borde den här i sådana fall sättas in i en tidig fas av behandlingen. Vi hörde ju Kim här, hon hade ju haft, de trodde att hon hade haft sjukdomen i 5, 6, 7, 8 år. Innan den upptäcktes.
Det är väl där tror jag som är svårigheten just nu med att starta den här behandlingen väldigt, väldigt tidigt. Och framförallt att, som jag tror också nämndes här, att inte det här har börjat aktiveras. Och där vet vi ju nu att det finns i hjärnan redan vid vad vi kallar för kognitiv svikt. Alltså ett förstadium eller ett väldigt tidigt stadium utav Alzheimer. Så att en väldigt tidig behandling måste sättas in.
Och tau kommer ofta in i ett senare stadium.
Nej, men det finns redan i vissa delar så tidigt som vid, kan man säga, innan man får diagnosen Alzheimer. Mm. Så att väldigt tidigt.
För några veckor sedan då så kom beskedet då att den här medicinen som heter Lecanemab eller Leqembi, det är väl lite olika vad man pratar om, att den inte godkänns för användning i Sverige. Rådet för nya terapier, NT-rådet, säger nej. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, själv läkare i grunden, finns i studion. Varför har ni sagt nej?
Ja, vi vilar på TLVs, alltså Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets då, analys. De gör hälsoekonomi. Sverige är duktiga på att göra hälsoekonomi. Man mäter effekt av olika läkemedel och sen vilka resurser då det läkemedlet kräver. På det viset kan man jämföra egentligen alla läkemedel med samma modell. Och då väljer man ut de läkemedel som har bäst effekt och sen kan man förhandla med företagen också och försöka få ner priserna utifrån den nivå. Och då jämfört med alla läkemedel, egentligen nya introduktioner av läkemedel, så har man en betalningsvilja och utifrån den så förhandlas. Och oftast så når vi i hamn och att man kan liksom uppnå en bra förhandling med företaget. I det här fallet så kunde företaget inte möta det och hälsoekonomin och effekten av läkemedlet är vi egentligen också professionen överens om. Det finns en effekt där. Men tyvärr så kan företaget inte möta oss. Och sen måste jag bara också säga att vårdens...
Ja, precis. För det är inte bara att medicinen i sig är för dyr, eller?
Nej, alltså även administreringen av läkemedlet är krävande. Det många infusioner kräver mycket personal. Och det som inte finns med heller i hälsoekonomin, det är egentligen diagnostik. Alltså man måste ju hitta patienterna tidigt. Och också krävs det en uppföljning som är omfattande med många MR-undersökningar också.
Och MR, det är alltså en sån här, när man skannar hjärnan.
Ja, en typ av röntgen av hjärnan som är krävande. Så att det krävs väldigt mycket resurser. Samtidigt så är det ju som Henrik säger, det är ett genombrott och det kommer andra läkemedel inom det här området. Och man jobbar också när det gäller Leqembi med att se om man kan ge färre doseringstillfällen. Så att för stunden är det ett nej. Men även om hälsoekonomin och kostnadseffektiviteten skulle finnas där, så behöver vi faktiskt trots det pröva hur ska vården organiseras. För att man måste hitta patienter tidigt. Så hur ska det gå till? Så det finns väldigt mycket frågor skulle jag säga. Och de frågorna, eftersom det händer mer inom det här året, är ju viktigt att adressera redan nu skulle jag säga.
Betyder ert nej att medicinen inte får användas i Sverige?
Ja, det är en rekommendation till regionerna. Men de följer ju som regel vad vi säger. Och så är det. Så att, ja, det brukar vara god följsamhet till det.
Men det är inte så att det är förbjudet?
Läkemedlet är godkänt av EMA, Europeiska läkemedelsverket, men i offentlig vård så är det inte kostnadseffektivt och regionerna kommer inte att använda läkemedlet.
Men kan det komma bli så att det kommer erbjudas i privat finansierad vård?
Ja, det finns ju i Finland man kan åka och få privat och i en del andra länder som du nämnde så finns det möjlighet att få läkemedel.
Ja, för andra länder har resonerat lite grann på ett annat sätt. Tyskland och Österrike till exempel. Ja,
de har andra modeller när det gäller introduktion av läkemedel. Så det är inte riktigt jämförbart. Vi samarbetar mycket med Norden och inget nordiskt land har godkänt det här för offentlig finansiering.
Nej, Storbritannien har för vissa patienter.
Nej,
det är privat.
Det är privat. Alltså det tyvärr, det är ett missförstånd när det gäller det här. Alltså privat, ja, då går det ju. Och man kan vända sig till Finland. Men i offentlig verksamhet finns det inte på det sättet. Men sen är det naturligtvis så att vi är glada över utvecklingen och det kommer ju fler läkemedel inom området. Så att det sista ordet är nog inte sagt, om vi säger så.
Nej, men det har ju också blivit en viss debatt, får man väl säga, kring det här beslutet. Bland annat med de som är med i det här programmet, som har varit kritiska till att den inte godkänt ens för en mer begränsat antal patienter. Vad säger du?
Bara säga att liksom, det är jättebra att det kommer nya läkemedel. Vi måste välja rätt läkemedel och som kräver liksom rimliga resurser. Annars så blir det undanträngning av annan vård, och det tror jag vi är fullständigt överens om. Men samtidigt ska vi vara glada över utvecklingen, så att det är glädjande. Men för stunden så är det här läkemedlet inte kostnadseffektivt att introducera. Så.
Nej, Agneta. Norberg, du är en av de som har varit kritisk till det här beslutet. Varför det?
Ja, alltså jag tycker, jag kan förstå en del av besluten. Och jag tycker att det, och som vi också rekommenderar i, eller föreslår i den här debattartikeln, är ju att specialistkliniker, några få valda specialistkliniker, alltså akademiska, som har god kompetens och som har de här resurserna. För det behövs ju också till exempel en intensivvårdsavdelning, för det kan hända
att man skulle ha det som en form av forskningsprojekt, eller?
Ja, det finns ju, man vet hur man ska använda det, men man måste ju också ha kunskap att, precis som sägs här, har alla de här undersökningsmetoderna, magnetkamera, och att också sen kontrollera vad som händer under behandlingen, utföra behandlingen och så vidare. Men det är viktigt att få den här kunskapen, precis som det sägs här, det kommer nya läkemedel och vi kommer ju annars att vara på efterkälken i Sverige och i Norden jämfört med våra kollegor i USA och i Japan och så vidare.
Men har ni de här patienterna? Hittar ni de här patienterna?
Ja,
patienterna, de här tidiga, alltså, som skulle kunna ha hjälp av det här?
Ja, det är det man har lättast, skulle jag vilja säga, på specialistklinikerna där folk söker väldigt tidigt. Och kan också använda undersökningsmetoder som upptäcker tidiga förändringar.
Henrik Zetterberg, du har kallat det här för en jätteskandal. Vad menar du?
Jag tycker själva diskussionen runt läkemedlet har visat på en hel del konstigheter i analysen. Både den initiala hälsoekonomiska analysen och sen också hur man diskuterat läkemedlet och även citerat en totalt felaktig rapport om amylkaskadhypotesen från Cochrane och sådär.
Ja, Cochrane-institutet är ett internationellt nätverk som gjorde en sammanställning nyligen av forskning runt olika nya läkemedel, och det här var ett av dem. Och de var negativa till dem. Ja. Fortsätt.
Men jag tyckte ändå att det här, alltså detta lät ändå lite mer positivt, så jag skulle uppmuntra till att man sätter sig ner igen och tittar på det som Agneta föreslog här alldeles nyss. För detta är väldigt, väldigt viktigt, och det är bråttom eftersom de här patienterna finns hos oss och de är vanliga. Och de diagnostiseras vecka efter vecka på våra minnesmottagningar, och det som händer nu med den här sjukdomen är alltså att när man fått diagnosen så blir man... på gruppnivå blir man sämre. Det är svårt att säga för en individ exakt hur det kommer att gå, men ofta går det dåligt. Och det är, om man väntar, de nya läkemedel som är på gång, det är jättespännande. Men nu tittar vi 5, 6, 7 år fram i tiden, och vi måste göra någonting nu. Och vi måste också se till att Sverige kommer tillbaka på forskningssidan i det här fältet. Nu är vi totalt i kölvattnet. Jag menar inte att det är ett hälsoekonomiskt argument eller så, men det är en kombination, det är en frustration som uppkommer när man ser hur överraskande bra det går i USA, Japan, länder som Förenade Arabemiraten och sådant.
Det är de länderna där man använder den här bensinen nu, menar du?
Ja, i USA så kör man ju detta i offentlig sjukvård, och det har ökat nivån på hur man diagnostiserar och behandlar personer med misstänkt Alzheimer enormt. Och plötsligt så blir patienterna tagna på mer på allvar. Man får en noggrann utredning där man tittar på risk- och riskfaktorer för biverkningar. Se till att man väljer ut de mest optimala patienterna på ett försiktigt sätt. Och i de här mötena med patienterna och behandlingsteam ser man fantastiskt fina resultat även på de som man... Jag tänker på hur patienten upplever, även när de får ett nej, om man som patient får reda på att jag har kognitiv svikt, okej, det är så mycket kärlförändringar så jag är inte kandidat för den här typen av amyloid läkemedel, så angriper man mer kärlhälsa och försöker att få den att bli bättre. Ja. Och så hela nivån på utredningen har ökat.
Ja. Mårten Lindström.
Ja, nej men Henrik, du är ju entusiastisk, men jag tycker vi ska ändå säga att det här botar ju inte patienterna. Det jag tror att vi liksom måste ju ändå liksom nämna den medicinska effekten, tycker jag, för att göra det komplett. Sen är det glädjande att den bromsar förloppet något. Det är jättebra, men jag tror liksom vi måste ju ändå... Det botar inte, jag tror vi måste säga det i alla fall.
Vi ska ta en liten paus. Säg då.
En liten grej på detta. Det är ju en gruppnivåeffekt som Mårten berättar om nu. Mm. Men i klinisk verklighet så ser vi folk som reagerar med total uppbromsning. Och några får inte alls någon effekt. Och medeleffekten är 30%. Mm. Och detta har börjat benas ut nu. Vem är det som får en god effekt av det här läkemedlet och kanske helt bromsas upp? Och vilka är det som absolut inte ska ha det? Så detta har vi lärt oss nu tillsammans med våra internationella kollegor. Mm. Och vi får gå på mötena och lyssna på detta och lära oss. Och verktygen för att hitta de här människorna som har bäst effekt, de börjar finnas också nu. Mm. Bara det här med noggrann utredning är viktigt.
Mm, ja, precis. Vi ska ta en liten paus nämligen från bot och läkemedel en stund och istället prata om den vardag som patienter och närstående möts av. Där drottning Silvia faktiskt har spelat en viktig roll. Hon engagerade sig i frågan om demenssjukdomar och äldreomsorg efter att ha förlorat sin egen mamma i Alzheimers och såg brister bland annat i bemötande och kunskap kring sjukdomen. Stiftelsen Silviahemmet grundades 1996 och har sedan dess utbildat vårdpersonal i bemötande och stöd till anhöriga. Och vår reporter Caroline Mattiasen har träffat Silvias syster Ann Skogsholm på Lidnersgårdens dagverksamhet.
I salongen är det fullsatt. De vanliga besökarna och jag som tillfällig gäst väntar på att fikavagnen ska komma rullande.
Vad gör ni här om dagarna om man får fråga?
Ingenting.
Ann sa att det var party här vända då till mig.
Jag vill berätta att ni har spelat ballong, för du vet inte hon vad det är.
Nej, men vad är spela ballong?
Ann plockar fram en stor grön ballong och två långa pinnar av skum.
Alla har en varsin. Och sen så slår man så här. Och då kan man inte låta bli att inte röra sig. Så då blir det ju gymnastik på en gång.
Ja! Det är skumpiller hemma på min sambo när vi gör det.
Eller hur, Hassan använder den jämt.
Han måste ju dutta med småtjejerna här.
Och vad gör vi då? Ni duttar tillbaka på Hasse, va?
Men ni alla som är har någon form av liksom minnessjukdom?
Nej.
Eller nej? Eller är det vem som helst som...
Ja, det är ju när man har uppnått en viss ålder. Då får frågan.
Då får du frågan. Jag tänkte på att Ann var Silvias syster och att hon kan ha hand om.
Nej.
Ja, jag heter ju Ann Skogsholm. Jag jobbar som Silvias syster och undersköterska här på Lidnersgårdens dagverksamhet, som är en verksamhet för personer med demenssjukdom då, som bor hemma. Antingen så bor man med en partner eller annars så bor man själv. Och så får man komma hit och få en social samvaro.
Jag frågade ju några här om alla hade någon slags av demenssjukdom. De sa nej.
Nej.
Så det behöver man inte ha.
Jo. Alla som är här har ju en demenssjukdom. Många kommer ju inte ihåg det.
Att vara Silvias syster innebär att Ann har specialistkunskaper om demenssjukdomar. Och om hur man på bästa sätt stöttar både den som är sjuk och de anhöriga. Här droppar gästerna in runt 9. De äter frukost och lunch tillsammans. Fikar och gör olika aktiviteter, som att sjunga, spela spel, gå promenader och rita.
Det är ju så viktigt för mig att jag ser att alla ska känna sig välkomna när de kommer. Och alla är ju olika individer. Och alla är olika långt gången i sin demenssjukdom. Så här får jag ju verkligen... Jag är så glad att jag har fått den här utbildningen. För den har hjälpt mig genom hela min sista tid inom när jag jobbar inom äldreomsorgen. För man vet hur man ska bemöta dem, vad man inte ska säga och vad man ska försöka hjälpa till med. Jag måste veta exakt hur varje av mina gäster vill bli bemött på förvis. Vem jag kan skoja med och vem som vill när man kommer att han får eller hon får en kram liksom. Vem som vill ge ett avsked på ett visst vis liksom när de går hem härifrån. Och bara en sån sak som att äta, det är när ju längre demenssjukdomen går så klarar jag ju inte av att äta med kniv och gaffel. Till slut så hamnar jag då ner på bara en gaffel. Och här måste jag som personal sitta med vid bordet och titta och se, oj nu ser jag att hon klarar inte av att äta med den här gaffeln. Då liksom dukar man fram lite snyggt som jag gör till en av våra damer. Jag förbereder alltid hennes tallrik först. Lägger upp maten, skär det i små, små bitar. Men så att det ska inte synas att jag har skurit det. Och sen så lägger jag såsen uppe på. Och sen så lägger jag lingonsylt. Brukar lägga lingonsylt lite på olika ställen runt tallriken. För då ser, för det första man ser så är det röda. Då börjar man äta där. Och då, för att, då får man i sig maten. Och samtidigt så är det så också att man ser inte hela tallriken. Man kanske bara äter halva tallriken för man ser bara halva tallriken. Och då kan den här röda lingonsylten hjälpa till. Och så måste jag då sitta bredvid. Jag kanske vrider tallriken lite fint. Och se till så att hon kanske får en sked. För det är nu hon behöver en sked. Och så ser man, ja just det, hon behöver ha en högre kant på tallriken nu. För att hon ska bibehålla sitt eget jag och få vara självständig. Utan har hon kanten och skeden, då hjälper den till. Och så kan hon äta själv. Och man ska ju aldrig kränka någon utan man ska stärka det de klarar av att göra så att de känner liksom att de klarar av det här. För om man inte får det här liksom känna att jag är den här, att jag är Ann, utan någon tar över, någon ska klä på mig, någon skär min mat, någon ska liksom hjälpa mig allt, då känner jag mig värdelös. Men om jag får hjälpa till med det jag kan, som vi har en dam här som alltid vill duka av bordet. Och när hon ser att jag står i köket kanske, då vill hon komma och hjälpa till. Och självklart ska hon hjälpa till. Hon vill diska, hon vill vispa grädden. Ja, men då känner man att man är ett team. Då jobbar man tillsammans. Och det känner jag att det tycker de om.
Den första gången jag såg dig, det var en sommardag. Den första gången jag höll dig ut i handen.
Bra! Det är så häftigt när den ena kan och inte den andra. Och så kommer nästa och kan lägga i. Och så får vi hela visan i alla fall.
Vi kan ju möta att de blir arga på varandra. Det är liksom, den ena tål inte den andra personen och den kanske uttrycker sig på något vis som inte passar den andra. Och då är det så viktigt, för vi får ju inte säga nej, så där får du inte göra. Vi får ju aldrig banna någon eller tala om att det här, så får man inte göra. Utan här måste ju vi hitta andra vägar att avleda. Det är det som är viktigt, så att inte den som blir kränkt av den andra fortsätter att vara arg och sådär. Så det har vi mycket ibland som vi får jobba med. Men jag tycker vi lär oss med tiden och vi löser det. Vi lägger ingen fokus på vad han sa eller hon sa, utan vi bara går vidare.
Vad är anledningen till att man inte får säga ett nej?
Nej, men jag har ju ingen rätt att bestämma över dem. Så enkelt är det. Jag får ju inte tala om för någon vad de ska göra eller inte göra. Och när man har då en demenssjukdom med, när kognitiva svikten kommer in, så förstår man ju inte riktigt heller varför jag säger nej eller du måste eller någonting. Utan då måste jag ju hitta omvägar för att hitta fram till hur ska jag säga här till exempel.
Vems unge kallas för kut, Karo?
Det känns som jag får alla svåra. Jag vet inte.
Få. Va? Nej.
Nej.
Kut. Ja, men det börjar väl inte på K, han börjar väl på S.
Jag är otroligt imponerad av hur Ann arbetar. Hon är hela tiden närvarande och glad, samtidigt som hon läser av varje person i rummet och anpassar sig blixtsnabbt från en till en annan.
Och man får ju inte stressa. För stress det smittar, känslor smittar. Om jag är irriterad och förbannad som personal, säger vi, eller som någon av våra gäster, då kan det smitta, så då kan alla här till slut bli förbannade. Så här måste man ju bryta. Så jag och Lena, vi måste ju alltid vara lugna när vi jobbar och liksom bara följa med liksom hur det är. För om jag stressar så blir någon annan stressad, och därför så jobbar vi alltid lugnt och försiktigt. En frukost ska aldrig gå fort. De kan vara väldigt stressade när de kommer. Och fortsätter vi att vara stressade, då kan de inte ens klara av det de klarar av. För man blir så hjärnstressad. För i en demenssjuk hjärna, en Alzheimers hjärna, så vilar den aldrig. Vi kan gå och vila och koppla av, men en demenssjuk hjärna, den är full fart hela tiden.
I sommarens soliga dagar vi sjunga var vi på. Hallå, hallå!
Och ingen klagar.
Nej, bra!
Och ingen klagar här heller i studion. Pia Nilsson, anhörigkonsulent Ersta diakoni. Det här låter som en väldigt väl anpassad verksamhet. Vilken betydelse har de här Silvia-systrarna haft för hur demensvården ser ut idag?
Ja, men de har haft en stor betydelse för att sprida kunskapen på bland olika professioner, skulle jag vilja säga. De har ju utbildningar för biståndsanläggare, de har utbildningar för sjuksköterskor, för undersköterskor, till och med för taxichaufförer som då kör de här personerna till dagverksamheten till exempel. Så det handlar ju om att ha en samlad kunskap och förståelse för hur man ska agera i olika sammanhang.
Ja, för att Ann pratade här om att det är väldigt viktigt att hålla sina känslor i schack. Mm. Det kan ju vara ändå på något vis, om man går en utbildning och så, hyfsat att man klarar av på sitt arbete. Men du träffar ju också många anhöriga.
Ja, precis.
De är inte lika professionella.
Nej, det är de inte. Och jag tänker att det är så här att anhörigskapet är en process som förändrar sig i takt med att sjukdomen förändrar sig också. Så man måste som anhörig vara uppfinningsrik, flexibel. Det som fungerar idag i mitt bemötande kanske faktiskt inte fungerar imorgon. Och hur ska jag bete mig då? Så det är någon slags, man kan nästan beskriva det, tycker jag, som ett detektivarbete. Mm. Vad var det som gjorde att det här inte fungerade idag? Och vad ska jag göra om en liknande situation uppträder imorgon? Hur ska jag försöka göra då så att det blir på bästa sätt?
Mm. Den här sjukdomen väcker ju liksom väldigt komplicerade känslor. Alltså, det är ju också en person som man har varit nära. Man står kanske i, det kanske är en förälder som man har tagit hand om den, som man har satt upp till, som man har fått råd av, eller någon man har varit tillsammans med och haft som en sin lika partner. Hur går det till att ställa om och helt plötsligt blir den här, nu ska jag gissa hur den här personen beter sig?
Jag tror att det är en lång process. Där man någonstans, alltså jag tänker ju att man har ju god kunskap om varandra. Man vet ju vad man har för relation, man vet vem den andra personen är. Man kan då också kanske liksom hitta de här nycklarna till att fortsätta livet fast den är så förändrat.
Mm.
Men det är klart att det är oerhört mycket sorg. Sorg, ilska, förtvivlan och ja, det är en väldigt, väldigt mix av känslor. Och när det går bra, när man känner att nu bär relationen igenom den här situationen, då kan det också skänka en väldig glädje och känsla av att ja, men vi grejer det här tillsammans.
Mm. Det lät ju så när vi hörde Anders och Kim här. Han beskrev ju det här på något vis som att det här är, vi gör det här tillsammans på något sätt. Men det där är väl inte alltid så lätt. För ibland så har man ju grälat väldigt mycket, mm. eller den här personen som är sjuk har blivit personlighetsförändrad. Mm. Och man har kanske själv sagt jättehemska saker innan man förstod att det här var en sjukdom som låg bakom. Mm. Det är mycket stora, ja. Skamliga känslor också.
Ja, och precis det du säger tänker jag är jätteviktigt att man kan säga till sig själv, nu är det sjukdomen som visar sig. För att liksom få någon slags balans i... Alltså jag tänker att sjukdomen fluktuerar ju också. Ibland är man ju precis som vanligt, som man alltid har varit. Och så plötsligt så händer det någonting och sen så blir det tokigt, så blir det fel eller man hamnar i konflikt med varandra. Och man då kan liksom ta ett steg tillbaka och tänka, nu är det sjukdomen som visar sig.
Mm. Det här att vi pratar så mycket om Alzheimers och demens idag, det gjorde vi ju inte då. På 90-talet när Silvias systrarna startade, då var ju det någonting som man verkligen gömde undan och det fanns mycket skam kring. Men har det gjort att det blir mindre skamligt för anhöriga också?
Ja, det tycker jag absolut. Det är en stor skillnad. Nu har jag jobbat som anhörigkonsulent i 20 år och det är en stor skillnad tycker jag. Nu är det inte så svårt att berätta längre för arbetskamrater eller för vänner, familj. Att jag har fått den här sjukdomen, det underlättar ju snarare livet.
Mm. Nej, om det är en nära familjemedlem som drabbas, till exempel ett syskon eller en förälder, så kan det ju också väcka oro hos den närstående att man själv är näst i tur. Mm. Vad brukar du säga till dem?
Det händer inte så ofta att jag får den typen av frågor eller diskussionsämne. Men jag tänker ju att är det så att man är väldigt orolig och funderar på att ta någon typ av test då för att se om man bär på någon gen eller så tror jag att man ska vara väldigt fundera innan ordentligt. Hur ska jag härbärgera den informationen i så fall? Och på vilket sätt skulle det hjälpa mig att jag vet att jag kanske om ett stort antal år kommer få den här.
Eller ett mindre.
Ja, eller ett mindre, precis.
Ja. Agneta Nordberg, överläkare, professor i klinisk neurovetenskap. Hur stark är den här ärftliga faktorn? Vi har varit inne på det lite grann.
Ja, vi har ju alltså en genetisk förändring av kända, och det är ju väldigt ovanligt, det är bara någon procent. Sen nämndes det här med ApoE tidigare här utav Henrik.
ApoE, vad är det?
Och ApoE, det är en sårbarhetsgen. Mm. och där, och den har ju då också har ju viss betydelse här vid den här typen utav behandling, att man, om man har en form som kallas för 4, så har man, och om man har dubbel uppsättning utav den, så har man en ökad risk för kardiovaskulär, alltså hjärt-kärlsjukdomar och Alzheimer.
Så det kan, det finns flera olika genetiska.
Och den finns ju ofta hos Alzheimer-patienter, mer uttalat än i den vanliga populationen.
Mm. Men tycker du att man ska testa sig om man har en nära släkting som
får Alzheimer? Nej, men man får ibland frågan. Alltså om man en patient som speciellt som är yngre, om jag säger under 65 år, så kan barn komma och undra. Och i de flesta fall, min erfarenhet, i de flesta fall så testar de inte.
Nej.
Utan, och det har inte någon större betydelse. Utan det. Men det finns ju vissa släkten där Alzheimer är lite vanligare.
Ja. Andra. Till sist då, nu ska du få säga en framåt session. När tror du att vi kommer ha en fungerande medicin i Sverige?
Jag tycker vi ska se positivt på utvecklingen. Mm. Väldigt positivt på forskningen med en ökad kunskap, upptäcka patienter och inse att det är också olika typer av Alzheimer-patienter.
Eller är det 5-10 år? Eller?
Ja, 5-10 år tror jag säkert att vi har mediciner och kanske kombinationsmediciner tror jag.
Mm. Det får bli sista ordet. Vi slutar lite optimistiskt ändå. Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet och sjukhuset. Pia Nilsson, anhörig konsulent, Ersta diakoni. Mårten Lindström, ordförande rådet för nya terapier, NT-rådet. Och vi har också hört Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, Sahlgrenska och Göteborgs universitet. Tidigare hörde vi också Anders Löfstedt och Ann Skogsholm. Nästa vecka i Kropp och själ så låter vi oss svepas med av allt som vaknar och växer och sprätter i naturen just nu. Blir man gladare och friskare av att vara mer i naturen, av att utforska sin egen natur? Vi pratar självmedicinering och frisk luft i nästa veckas program. Linnea Wannefors, producent, reporter Caroline Mattiasen. Jag heter Ulrika Järnarsson.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.